Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
En podcast från Aftonbladet. Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Fotbolls Premier League-podd. Vi sitter på lite olika ställen idag. Frida, du är nere i Portugal, Algarve Cup.
Ja, det stämmer.
Och det gör också att vi spelar in på en tisdag istället för en måndag. Makoto, du är på jobbet och jag sitter hemma med magsjuka barn. Ja, så att, vi hoppas att det låter okej och att vi får till det här. Jag vet att du har lite bråttom, Frida, så att vi ska inte dra ut på det utan kasta oss rätt in i handlingarna. Det är två svenska målskyttare den här helgen. Det är ju extra kul att prata om. Vi kommer såklart komma in på båda och vi ska börja med den som gjorde det första målet utav dem. Dejan Kulusevski i Tottenhams 3-2-seger mot Manchester City. En fantastisk match utav Tottenham. Harry Kane i en form vi inte har sett honom på hela säsongen. Dejan Kulusevski som sagt, i både målprotokoll och i assistprotokollet, är ju den som spelar fram till det avgörande. Superdrama på slutet. Jag menar, det här var ju en match som hade verkligen allt man kan begära, Frida.
Ja, det var otroligt att se den. Jag fick ju springa hem från The Emirates för att hinna se så mycket som möjligt av den här matchen, för att jag insåg, jag hann se Kulusevskis mål på The Emirates, och då insåg jag att det här kommer nog bli en väldigt speciell match, så att det gällde att skynda sig hem. Det absolut mest intressanta i allt det här, det är väl att den senaste veckan eller de senaste två veckorna har ju varit lite grann så här typisk Antonio Conte, i att Tottenham gör ett par dåliga matcher, han går ut i media och visar sitt missnöje gentemot, ja, men framförallt Livi och på vilka spelare de har plockat in kontra vilka de har släppt, och ja, men egentligen hela strukturen kring transfers i Tottenham, vilket ju är intressant i sig, för att det var inte som att det var en hemlighet att Livi föredrar att plocka in yngre talanger som man sedan kan utveckla, och ja, det var ju inte som att det var någon jättestor hemlighet, men uppenbarligen så hade det passerat Conte, eller så trodde han kanske att de skulle lägga upp det på ett annorlunda sätt när han kom in. Men med tanke på allt det där så är det ju oerhört starkt av Tottenham att gå ut och göra en sån typisk italiensk masterclass mot Manchester City som man faktiskt gör i den här matchen. De ställer ju upp i ett, ja, men 5-4-1 system, och egentligen, alltså, ju längre matchen led, desto mer kändes det som en 6-3-1, för att Dejan Kulusevski ombads ju också sjunka ner eftersom att Emerson Royal är fortfarande inte tillförlitlig.
Han kan ju inte försvara, så någon måste ju försvara åt honom.
Ja, men precis, så att ibland kändes det nästan som att Royal, han hade ingen spelare att markera. Han blev liksom överflödig för att det var så många spelare som fokuserade på att droppa ner då, inte minst av Kulusevski. Och sen också att Bentancur och Höjbjerg snarare liksom tryckte upp lite grann och markerade snarare Citys ytterbackar, medan Harry Kane då hade koll på Rodri. Och det begränsade ju City. Det är ju klart man kan peka på att City hade mycket bollinnehav och sådär. Men förutom den där högerkanten då som läckte för Tottenhams del, så tyckte jag att de hade bra koll på det här. Och när man då har en Harry Kane som är så pass lagkraftig, det här var ju, alltså individuellt sett så var det ju en av de bästa insatserna man har sett i Premier League nästan. Och sen då Hongmin Son på det, och det är en Kulusevski som jag tycker smälter in betydligt bättre i Tottenhams offensiv, sett till att det blir lite bättre rörelse jämfört med de övriga alternativen i truppen, bland annat då Lucas. Och med de tre där fram, ja, då, det var det som att de gav inte upp. inte ens då när City får in den här kvitteringen på straffen. De backar, det är inte som att de backar hem och tänker att ja, men vi får nöja oss med den här poängen. Utan de gick för det hela vägen. Och det kanske berodde dels då på att Kane säkert hade allt det här i bakhuvudet med att han nästan, eller han var på väg till City ett tag där i somras. Men också det här kanske att de, i och med att de vann den första matchen under öppningshelgen mot just City, så kanske de ändå kände att nej, men vi kan vinna mot Manchester City, och har man bara den tron, då räcker det ganska långt.
Alltså det var ju, måste ju betyda enormt mycket för Dejan Kulusevski att få göra det han gör i den här matchen. Att han går in från start i en sån här match. Ja, man kan, alltså det är såklart, det var ju en tap in målet, men det är ju fortfarande ett väldigt fint avslut och liksom behärskat och kyligt att lägga den på det sättet han gör när han får den passningen från Heung-min Son, jättefin passning. Och sen då också att leverera assist både en och två gånger om man räknar med den där offside-assisten. Det måste ju betyda enormt mycket för honom att få den boosten och visa vad han kan bidra med till det här laget redan från start här, när han får sin chans från start, att han verkligen tar den och visar att han har hemma i den här startelvan och får så många minuter som man får här också. Det måste ju betyda enormt mycket.
Ja, och Manchester City tappar de här poängen. De skapar ju ganska mycket. Det ser ju ut som en Manchester City-match brukar se ut. Men Tottenhams effektivitet och Citys ineffektivitet får vi väl säga. Jag vet, Gundogan har någon boll i stolpen. Juris gör en jätteräddning. Men det är ju ändå så här. Målet de får är ju en bjudning. Lite grann får man säga av jurist, och sen så är det den här straffen då som man får. Så trots liksom dominans i bollinnehavet, mycket spel runt Tottenhams straffområde och så vidare, så lyckas man inte. Och vi har ju sett det just mot Tottenham av någon anledning, Manchester City går på miner förut.
Ja, och alltså vid det första målet, Tottenhams mål då, där hamnar ju City helt snett försvarsmässigt. Alltså Laporte, han försöker stänga ner Kane men misslyckas helt, och Ruben Dias, han försöker spela Son offside men kliver upp alldeles för sent, och Kyle Walker är inte heller i position, så att där hamnar de ju helt snett, vilket innebär då att det var fritt löp för Son, och sen då Kulusevski att bara lägga in bollen. Och det är det som är så tacksamt nu. Vet vi pratade om det förra veckan i Kulusevskis fall, att det var en del supportrar som kanske var irriterade på att han saknade lite kvalitet i sista passen och sådär. Men samtidigt så, när man spelar med spelare som Son och Kane, det är ganska tacksamt ändå att göra det. Alltså man behöver ju egentligen bara se till att vara på rätt plats vid rätt tillfälle, så kommer oftast bollen. Och så, varken Son eller Kane hade sin absolut bästa match mot Wolves förra helgen. Men när de verkligen liksom steppar fram, ja men då gör det ju sannoliken skillnad. Och det var ju återigen det man kände i den här matchen.
Mm. Och just att Harry Kane levererar en sån här match helt enkelt. En sån här prestation mot just Manchester City. Efter alla rykten och spekulationer och hans egna önskemål vad det verkar i sommar. Det betyder ju säkert lite extra.
Han måste ju leverera nu när det är väldigt mycket prat om Erling Braut Haaland till City till sommaren istället. Så måste ju Kane visa att glöm inte bort mig. Jag kanske fortfarande är aktuell trots allt och fortfarande tillräckligt bra för det. För han har ju inte rosat marknaden den här säsongen överhuvudtaget hittills. Och den här matchen, jag sa att det betyder mycket för Dejan Kulusevski. Det betyder ju enormt mycket för Harry Kane också att få den utvecklingen han får här och göra den insatsen han gör inför fortsättningen, både för honom men också kanske framförallt för Tottenham också, när man går in här i kampen om Champions League-platserna.
Mm. Jag tycker egentligen inte att Harry Kane har varit sådär, alltså han har inte varit dålig på sistone, alltså den senaste månaden eller månaderna, det är svårt, alla matcher smälter samman. Så en sak som var skillnad i den här matchen också, som man kanske behöver lyfta fram, det var ju faktiskt att Eric Dier var tillbaka i försvaret. Och försvaret har, ja men fram tills den här matchen så har det sett väldigt, väldigt yrt ut. De har stått för misstag som, ja men har varit ganska, ganska tramsiga, som i mötet med Southampton och inte minst mot Wolves, när de liksom schabblar in ett par mål i baken. Och med Dier jag tror att det blir tryggare där bakom då. Så att det kan också ha en inverkan på det här resultatet, det tror jag definitivt.
Mm. Romero tillbaks är ju jätteviktig.
Solklar straff han drog på sig dock.
Ja, det var inte mycket att säga om faktiskt. Och det blir ju väldigt intressant. Det känns som att det är flera lag där som i kampen om den här fjärde platsen som växlar upp lite grann kanske. Spurs är några poäng bakom men har ju matcher i hand, tre matcher i hand på Manchester United som ligger på fjärde plats just nu.
Ja, det är ju det som är grejen. Vi kommer komma in på det också i och med att det här öppnar ju upp för titelracet såklart.
Mm.
Men jag känner mig nästan lite lurad av att det har varit så många matcher som som du säger, som har legat i hand, eller vad man nu säger på svenska, att man inte riktigt har fått grepp om. Man har trott att Manchester City har varit så mycket längre före än vad de faktiskt har varit. Så nu när Liverpool har liksom kommit in i sin segertrend, då helt plötsligt inser man att det är ju ändå ett titelrace att prata om. Så jag känner mig lite dum och lite lurad på grund av alla de här framskjutna matcherna.
Ja, alltså Liverpool har det ju helt har ju faktiskt i egna händer.
Ja, det är väl alltså... Jo, i och för sig det har de, eftersom att de ska möta City också. Jag tänker så, såklart.
Så är det. Men vi kommer till Liverpool för vi ska prata om den andra svensken som gjorde mål i helgen, nämligen Manchester Uniteds Anthony Alanga. United som vann med 4-2 till slut mot Leeds. Men det kändes som att det höll på att bli en sån där fin första halvlek. Och sen så tappar man i andra, så som vi har sett Manchester United många gånger under den här vintern. Att man ser fina ut men man lyckas inte göra det över 90 minuter och blir straffade för det. Nu kom Leeds tillbaka in i matchen, men nu hittade man någonting som man kanske inte har gjort den senaste tiden, en ny energi.
Ja, alltså först och främst måste jag ju fråga sig, du måste ha älskat den här matchen. Det här var ju verkligen back to... the good old times med en vattensjuk plan. Vad var det? 9 gula kort i andra halvlek. Det var ju, det gick ju inte lugnt till, om man säger så.
Lite inkastade föremål. Alltså det var ju en underbar match.
Det är ju ett riktigt traditionellt hatmöte verkligen. Det är ju Manchester United och Leeds United är ju två riktiga, det är ju ett riktigt hatmöte. Det skiljer sig lite grann. Jag minns inte vem det var som pratade om det, var en Manchester United-supporter som sa, just vi har liksom lokal rivalitet med Manchester City, vi är från samma stad och så vidare, det finns ju det där. Och sen så har vi Liverpool, men det finns ganska mycket ömsesidig respekt ändå, det är liksom de två största klubbarna och så vidare. Men med
här är det hat.
Det är bara rent hat. Det finns inget annat, det finns ingen ömsesidig respekt, det finns ingenting. Och då fick vi också de här, Elanga blev väl träffad av mynt inkastade från läktaren, va?
Ja, en tändare
bara. Det var någon som hade blev avsnitt för att han hade kastat mynt in. Och det här gav ju verkligen liksom ekon från 80-talet när sådana saker var mer vanligt förekommande, så att säga.
Men här får man ju ändå säga att Ralf Rangnick, jag har själv känt lite ibland att Rangnick har tagit lite fel beslut i andra halvlekar sett till vilka byten han har gjort. Och man höjde ju lite på ögonbrynet ändå av att han plockade av Pogba, som hade varit en av de bästa spelarna egentligen på planen. Sen fejdade han väl bort lite i andra halvlek, men han hade ju ändå varit bra. Och så plockade av Lingard också och satte in Fred och Elanga. Men båda de här spelarna gör ju mål. Så att sett till det så var det ju faktiskt Rangnicks val av byten som gjorde skillnaden här. För att Bielsa gjorde ju också sina byten där efter halvtid när han plockade in Rafinha och Gellhart. Och Rafinha pratade vi om förra helgen att han fick kliva av i halvtid mot Everton. Och att man tyckte att det var lite märkligt med tanke på att man vet vilken enorm högsta höjd han besitter. Och det dröjde ju inte länge förrän han visade att han fortfarande har det, även om man kan förstå ändå, eller man måste acceptera, att Bielsa uppenbarligen valde bort honom av taktiska skäl och då att han kanske inte har varit i sin bästa form. Men ja, det var en oerhört sevärd match, det får man ju lugnt säga.
Alltså också häftigt att se, alltså man har ju hyllat Anthony Elanga förut för alltså sett att han har tagit sig an den här rolldagsuppgiften, men man har ju inte sett honom i en sån här match. med en så liksom sån här stämning, med sån här irritation, där du har spelare som kommer in med liksom tvåfotstacklingar i varannan situation mot dig, och han lyfter i stunden på något sätt. Det, jag tycker att den aspekten, liksom mentala aspekten och den styrkan han visar, det tycker jag är väldigt imponerande och lovande för fortsättningen.
Mm. Sen måste man ju framhäva också de här målen i första halvleken från Manchester United. Att då Harry Maguire gör mål på en hörna för det första. Ja. Det är alltså det första hörnmålet Manchester United gör den här säsongen.
Det är helt
alltså på, jag tror det var 139 försök. Så att där måste ju Leeds känna, även om de inte har ett extremt bra facit på att försvara sig på fasta situationer, så måste ju de ändå känna sig besvikna över det här. Eftersom att ja, United har inte direkt haft en sådär jättebra trend. Det är väl Llorente som helt liksom tappar Maguire, så att han bara kan dundra in den i målet där. Och vid andra målet, vad hände där med Lindelöf? Helt plötsligt så får han för sig att rusa framåt i planen med bollen, och det borde han ju göra oftare, för ja, men, att det gick ju hur bra som helst.
Han hade ett par sådana utflykter under den här matchen som var väldigt, väldigt lyckade. Och där han, det var ett tillfälle i första där han höll på och väggade sig igenom, när han fullföljde en löpning och var inne och hade touch i straffområdet. Så att han har ju den kvaliteten. Det visste vi ju egentligen sen tidigare att han har. Han är ju bra med bollen och han kan driva upp den, han har bra blick och så vidare. Och som sagt, det är någonting som han verkligen borde göra mer. Och något som vi ser att fler och fler mittbackar, eller fler och fler, det vet jag inte, men vi ser en hel del mittbackar göra det nu för tiden. Man får ju ett numerärt överläge i den situationen.
Rydiger älskar att göra det.
Exempelvis. Rydiger älskar att göra Matip av alla långsamma löpare. Gör ju en eller två sådana där varje match.
Ja, men vi har ju sett en ny typ av mittbackar också. Man tittar så här, Jules Koundé eller Bastoni i Inter, som på något sätt går upp och plötsligt börjar slå inlägg från vänsterkanter och sånt. Där kanske inte riktigt vi vill se Lindelöf springa runt på det viset. Men samtidigt, det ger ju en extra dimension.
Ja, men sen beror det väl lite på om man spelar tvåbacks eller fyrbackslinje kontra trebackslinje. I en trebackslinje som Bastoni där har ju lite mer frihet, ja, och Rydiger också. Men vi såg Ben White också i helgen. Han klev upp ganska högt med boll ofta. Så att det händer i fyrbackslinje också. Det är kul att se.
Ja, verkligen. Och Manchester United, som ju har den där fjärde platsen just nu, är väl ändå kanske mångas favorit till att ta den i slutändan.
Ja, det är svårt alltså.
Alltså här blir vi ju lurade av tabellen igen. För att, ja, vad är det, tre matcher har Arsenal gjort då?
Ja, men exakt, jag tänkte precis säga det, att det är, man vet att det bara är Arsenal. De kan mycket väl gå och förlora de där tre matcherna. De kan också vinna de tre matcherna hur enkelt som helst. Så att jag säger ingenting just nu. Jag tänker vara tyst. Jag orkar inte ha fel flera gånger.
Nej, Arsenal som sagt, tre matcher till godo och fyra poäng upp till Manchester United nu då. Och Spurs också med tre matcher till godo och sju poäng upp till Manchester United. Så att ja, det är mycket kvar att spela om. West Ham som har varit där uppe och krigat under hela säsongen. Tog sig an Newcastle i den tidiga matchen på lördagen. Fick inte med sig tre poäng där, bara en poäng ifrån det mötet efter mål av Craig Dawson och Joe Willock som hittar nätet igen. Ja, alltså har ju varit lite utskälld sen han var ju jättefin då på utlåningen från Arsenal till Newcastle, och sen när han fick sin permanenta flytt så har det inte riktigt sett lika bra ut. Nu fick han göra ett mål och vinna en poäng åt Newcastle.
Ja, jag twittrade det här efter den här svensk succén i helgen, att ja visst, alltså Kulusevskis mål var fint och Elangas avslut var också bra, men Emil Krafts hockeytackling på Antonio där efter dryga halvtimmen får gult kort. Det blir ju visserligen frispark mot Newcastle då, var på West Ham gör 1-0 målet, men det var ändå, nej, det var kul att se Kraft att han fick chansen för start och i och med att Trippier och Manquillo är också borta. Och ja, han fick slita så att säga mot Antonio, men det är det som krävs. Så måste sätta in en liten hockeytackling då och då.
Ja. Här är ju, det är väl fortfarande Pontus Wernbloms främsta bidrag till fotbollseuropa, hans Cronwall på Yaya Touré var det va? När Moskva mötte Manchester City en gång i tiden.
Ronaldo också väl?
Han var ju helt galen i mötet med Real Madrid, vilket är så otroligt roligt med tanke på att han är en Madrid-supporter också.
Exakt, ja, och Ronaldo är väl hans absoluta favoritspelare också. Det var det som var grejen.
Manglar honom fullkomligt den matchen.
Otroligt. Ja. Jag tycker ändå att Newcastle, de visar på något sätt att vi har gjort rätt som inte har räknat bort dem. Och särskilt nu då i och med att Trippier var borta, då tänkte man att nu kanske de får det lite tufft ändå, i och med att han har sett så himla stark ut sen han kom till klubben. Men det räcker tydligen med att ha Dan Burn i försvaret, tycker jag återigen att han gör en väldigt bra match. Och det fungerar ju överlag ganska bra. Sen vill man ju veta om det här ryktet att Chris Wood sprang runt i bland West Ham försvarare och jamade mot Kurt Zuma. Man vill ju veta om det verkligen är sant. För om det är det så ja, man drar lite på smilbanden om man säger så. Att Craig Dawson ska ha gått och klaga till domaren också och att han gjorde det gör ju saken ännu bättre. Så det, vad ska domaren göra åt det? Han kan inte göra så mycket. Det tillhör ju spelet på något sätt.
Ja, man får man väl göra.
Värt att slänga in kuriosa att det faktiskt är kattens dag i Japan idag.
Ja, se där.
22 februari. Det är en speciell kattens dag också för att det är ju 2-2-2 och år 2022. Och tvåorna då på japanska blir då liknande någon form av jamljud. Nya. Eller ni. Så därför är det kattens dag. Det var jag ville bara slänga in där när jag fick en segway in i det. Nu kan vi gå vidare med något viktigare.
Det finns lite Japan idag också. Ska alltid in. Alltid, det ska alltid in. Vi fortsätter väl att kika lite på den där topp 4 placeringarna då. West Ham tappade poäng. Arsenal däremot tog 3 poäng efter en rätt omdiskuterad seger. Arsenal var ju dominant där mot Brentford, men nya konspirationsteorier om varför Arsenal inte kan få straff och varför Arsenal hela tiden har domarna emot sig, det har fyllt timelinen sen den här matchen.
Ja, alltså jag var faktiskt ganska förvånad när jag satt och såg City-matchen då, när de får straff med sig i ett liknande, alltså på ett liknande sätt som Arsenal hade kunnat få mot Brentford. Det är en ganska uppenbar hands, ett tal på armbågen. Om man tänker att är det någon gång de ska få straff så är det väl i det läget. Men konstigt nog så verkar det ju inte anse att det var liksom ett clear and obvious mistake då från domarens sida. Det var väl John Moss i för sig som var domaren.
Såklart det var.
Ja, och släppte den situationen. Jag tycker det är ganska konstigt. Jag vet inte riktigt vad som är alltså handball längre i olika situationer. Vi har sett en del exempel när det blir straff och en del exempel när det inte blir straff. Och det enda man begär är väl att det ska finnas något konsekvent, ja, men någon röd linje i hela det här. Alltså att antingen så får det vara liksom, de får komma överens om vad som är hans och vad som inte är hans. Och uppenbarligen så har de inte riktigt gjort det. Nej. Så det kan man ju diskutera i oändligheten. Men jag måste säga att jag verkligen tyckte att den här matchen var väldigt underhållande. Och inte minst då eftersom att det här var ju öppningsmötet då ju. Det allra första mötet på hela säsongen, och Arsenal föll på Brentford Community Stadium och det var krisrubriker och det ena med det tredje, och då såg ju Arsenal, jag tror jag skrev att de såg ut som kattungar som var up against tigrar nästan, och anspelade då på att Ivan Toney har ju en tatuering någonstans på sin kropp som föreställer en kattunge som tittar i en spegel och ser en tiger. Någonting sånt. Men jag måste säga att nu var inte Toney med i den här matchen, för han är ju fortfarande skadad. Men de börjar växa till sig alltså, Arsenal. Nu börjar vi se på något sätt att det här laget med de här unga spelarna, att de verkligen börjar, ja men de har fått lite mer rutin. De går för det på ett helt annat sätt än vad de gjorde inledningsvis på säsongen. Ska ju bara fila bort de där dumma röda korten. Och jag måste lyckas stabilisera sig lite bättre när de ändå har ledningen. Men jag tycker ändå att de tar kliv hela tiden. Och här är det ju Smith Rowe som efter paus, det är nästan som att han bestämmer sig för att nej, nu måste bollen bara in. För det var lite den känslan man hade suttit med hela första halvleken, att Arsenal var så otroligt dominanta. Alltså Brentford hade ingenting. Så Smith Rowe bara tar bollen i stort sett och driver framåt och drar in den i målet. Och det var nu skönt, det var nu som en lättnad också, för att man har ju ändå sett Arsenal hamna i den sitsen ganska ofta, att de kanske inte får in det där väldigt viktiga målet. Och sen var det ju som att Bukayo Saka, då ville inte han vara sämre, så han drar också in tvåan. Och då blev det ju definitivt lugnt, för att Brentford, även om de tryckte upp mot slutet, de får in den här reduceringen på stopptid också, så kändes det ändå som att det där var Arsenals 3 poäng. Och Brentford börjar bli lite orolig för dem nu faktiskt.
Mm.
Det ser inte bra ut i alla fall. Och det är nästan som att motståndarna har listat ut hur de spelar. Och att de möjligtvis behöver komma på en plan B. Nu var ju Christian Eriksen inte med i den här matchen heller. Var helt utanför truppen. Så frågan är om liksom, när de kan börja få användning för honom. För att det känns som att de behöver någon form av injektion just nu i laget.
Alltså viktiga för Brentford är att inte låta det här bli alltså en lång svacka. Alltså man fattade att de skulle få en svacka förr eller senare under säsongen. Men nu gäller det ju att dra ner liksom längden på den här, att den tar slut snart. Att man inte fastnar i att bara förlora, 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 förlora. För det där nedflyttningsträcket börjar närma sig ganska rejält. Och återigen, nu blir vi ju lurade av tabellen ännu en gång i och med alla de här hängmatcherna hit och dit som finns. Men det råder ju ingen tvekan om att om vissa resultat går åt vissa håll, så är Brentford i högsta grad inblandade i bottenstriden just nu.
Jag tror att de har ganska enkelt spelschema, eller enklare spelschema än Everton exempelvis. Så att det kan ju i så fall vara en fördel. Nu gissar jag egentligen hejvill, för jag kommer inte exakt ihåg, men jag tror de ska möta så här Newcastle, Norwich, Burnley. Alltså
du gissade helt rätt, kan jag meddela också här.
Är det sant?
Ja.
Otroligt.
Det är sjukt.
ibland sitter minnet. Så att på det sättet är jag kanske inte jätteorolig för Brentford. Kanske snarare mer orolig då för Everton, som har lite tuffare spelschema. Men det ser inte bra ut. De hade nog mått bra av att få tillbaka Tony, även om han inte har öst in mål på det sättet som han gjorde i Championship. Så känns det ändå som att han bidrar med lite tyngd där framme. Försvararna måste ändå hålla koll lite på honom. Mer än vad de behövde göra, mer än vad Arsenal behövde göra i lördags. Bara lite till på Arsenal där. Tycker att Cedric är en sån spelare som man tänker att nej, men han kommer aldrig vara en ordinarie spelare i Arsenal. Alltså nu får han ju spela eftersom att Tomiyasu är skadad, han är väl på väg tillbaka, så att han kommer snart återta den platsen. Men jag är jätteimponerad av Cedric och tyckte att han var väldigt bra i den här matchen. Han är ju en begränsad spelare, men han gör verkligen så gott han kan. Och man såg det också, att Arteta, han var väldigt noga med att lyfta Cedric hela tiden och alltså, ge honom lite mer självförtroende, så att han skulle liksom ta klivet framåt. Och det som var intressant också var att Cedric, istället för att slå en massa inlägg hela tiden, så klev han ju oftast inåt, samtidigt som Ødegaard drog sig ut på högerkanten och var den som kombinerade med Saka väldigt ofta. Och Ødegaard tyckte han var väldigt bra i den här matchen. Tyckte Partey också, han började steppa upp. Han låg ju också lite längre fram som att Ødegaard gled ut på kanten, vilket också gjorde att Arsenal fick ännu mer tryck. Smith Rowe som var bra. Tierney hade inte sin bästa dag riktigt, men det är en sån spelare man tänker att han kommer ha det så småningom. Och ihop då med mittbackarna som också var bra, Lacazette gjorde ju vad han brukar. Han är ju alltid jobbig att möta också. Så att Arsenal, visst det är bara Brentford, men jag tycker ändå att Arsenal, de ser bättre och bättre ut ju längre tiden lider. Så att jag är inte jätteorolig för dem. Problemet är väl att de måste nästan ta en Champions League-plats. Eftersom att de vill ju värva spelare från en viss hylla. de vill behålla Bukayo Saka. Nu tror jag inte att Saka lämnar oavsett, men det har ändå funnits lite rykten kring honom och sådär. Och de håller väl på att diskutera ett nytt kontrakt och så. Men nej, jag tycker ändå att det är en vecka där det är ljust i Arsenal i alla fall. Bara en sån sak.
Vi får hålla det till att en vecka där det ser ljust ut, eftersom man inte riktigt vet hur länge sånt här håller. Men jag håller helt med om att, alltså, sen tycker jag att det här Lacazette visar, alltså, som sagt, han gör ju det han brukar göra, men det är också ganska tydligt att det han brukar göra är den formen av forwardspel som också ger möjligheter för spelare som Smith Rowe, Bukayo Saka.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ödegård och så vidare, att skina och göra poäng och så vidare. Jag tycker att han gör ett väldigt, väldigt viktigt jobb där centralt och gör det alldeles strålande i den här matchen också. Men ja, det ser ljust ut, måste jag säga.
Ja, och nu blir ju frågan då vem som kan behålla den här formen hela vägen in i kaklet. United ser ut att vara på väg uppåt. Spurs ser ut att ha en form, åtminstone om man tittar på matchen mot Manchester City på ingång. Och Wolves, ska inte glömma bort Wolves. De fortsätter att ta treor. Nu blev det 2-1 mot Leicester i en otroligt imponerande streak de har, Wolves, den senaste tiden, besegrat bland annat Tottenham. Verkligen säsongens stora överraskning för mig.
Ja, det här var ju inte deras bästa match heller. Men de gör i alla fall 2 mål framåt. Det är ju inte helt, det brukar ju vara att de gjorde så här 1 eller 2 mål. Och de vann ju med 2-0 då mot Tottenham. Men de börjar i alla fall liksom komma in i det här att de börjar sätta sina chanser lite grann. Leicester tycker jag, de har ju varit lite bekymrade över för att de inte riktigt har sett ut som sig själva på sistone. Men jag tycker faktiskt att även om det blir förlust här så är det ändå ett fall framåt från deras sida. Men absolut, jag är jätteimponerad av Wolves. Tycker att en av de spelarna som ligger bra till och med för säsongens lag, det är faktiskt målvakten José Sá. Det trodde man inte när han anlände efter och skulle ersätta Rui Patricio, som man såg som en väldigt bra målvakt. Att han skulle vara så här framträdande. Jag tycker att han är så oerhört stabil. Han räddade ju 3 poäng mot Tottenham också. Helt klart. Så att han är man väldigt imponerad av. Och sen så har de ju ett väldigt stabilt lag. Det är intressant också med Lash. Jag läste någon artikel som... där det stod att Lars, det första han gjorde när han kom till Wolves, det var att be om ett klassrum. Så att de spenderar oerhört mycket tid i det här klassrummet, alltså säkert 1-2 timmar per dag, och bara går igenom taktik och hur de ska försvara och hur de ska springa. Och det är väldigt mycket sådär teori, och det har ju uppenbarligen gett effekt, för att de är ett väldigt svårslaget lag numera. Och återigen, de har ju, vad är det, 2 matcher mindre spelade än vad många andra lag har. Så att de ska man nog inte heller räkna bort riktigt än. Även om jag tror inte att de har allt som krävs för att kunna slå sig in på en fjärde plats kanske. Men Europaplatsen, ja, men varför inte? Möjligheten finns i alla fall för dem.
Alltså när du säger klassrum så får jag så här känslan av typ så här Casa de Papel-känslan, när de sitter och liksom planerar sin heist där. Att de sitter och planerar hur de ska plocka en Europa League-plats. Men vad heter det? Angående José Saúl, man känner sig som en så här placeholder-portugis när de plockar in honom, bara för att de skulle ha någon annan portugis i mål i princip. Men han har ju överträffat alla former av förväntningar.
Ja, och jag tyckte han så. Dessutom att han inledde säsongen lite skakigt. Och då var man lite skeptisk, men det där har han ju verkligen rått bot på. Jag vet inte, det kanske bara var min uppfattning, för att det inte var... Rui Patricio.
Ja, men i början var han ju en placeholder portugis. Man kände bara att men de har bara hittat någon ny snubbe som också är portugis för att ställa i mål. Man hade inte god koll på honom från Olympiakos, så var det ju. Men,
ja, det kändes... det var ju ingen som tyckte att det var en bra värvning egentligen. Alltså det var ju oerhört, och särskilt då med tanke på att han skulle ersätta Patricio. Det var ju det som var hela grejen. Patricio hade varit så oerhört stabil. Jag tycker Sarri är bättre än Patricio. Det säger jag här och nu att han är.
Jag köper det.
Jag tycker att definitivt att han har ju gjort större avtryck den här säsongen och varit mer betydelsefull för Wolves än vad Rui Patricio var. Kanske någon säsong. Det håller jag med om. Vi tittar i botten. Vi nämnde Everton, vi ska komma in på den matchen också, men vill först prata Burnley. Burnley som alltså har bara 22 spelade matcher. De har legat tvärsist hela säsongen. Det har känts helt kört. Helt kört har det känts. Nu kliver man iväg och kör över Brighton på bortaplan med 3-0. Wout Weghorst är ju inte bara Chris Wood 2.0, han är ju Harry Kane i sitt sätt att droppa ner, möta boll, fördela, göra mål. Vilka spelare de har fått tag på. Vad betydelsefull han har blivit för det här Burnley som, alltså det är ju Sean Dyche, va? Han vet hur man gräver sig upp ur såna här situationer.
Fast han gör det sällan.
Jag börjar känna att Burnley kommer nog lösa det här kontraktet.
Ja, problemet är att det är så många lag där nere som man känner så med nu efter den här helgen. Vad känner du inför Watford till exempel? Som plockar en 3 poäng. Det är rätt så svårt det där att veta. Alltså Norwich, alltså, jag är ändå beredd att skriva bort dem nu, även om det kanske är vanskligt det också. Men de har ändå spelat ett par matcher fler och ligger trots det sist. Jag tror inte att de kommer att klara sig kvar.
Nej, Norwich kan vi skeppa det redan nu, det tror jag också.
Men därefter, eller bortsett från det, då har jag ingen aning om nästan vem som åker ur och vem som stannar kvar. Och det är som du säger att Burnley åker, när de egentligen lite grann har kniven mot strupen och måste ju börja plocka 3 poängare, att de kan åka till Brighton då och köra över dem och liksom göra så att Brighton spelar, alltså gör sin sämsta insats på hela säsongen. Jag skulle nog säga att det är deras sämsta insats den här säsongen. Hade ju lite att göra med också försvarslinjen såklart. Alltså de spelade ju med Duffy och Feltman som mittbackspar, och Duffy hade väl någon, han bråkade ju med Sanchez öppet ute på planen. Det fortsatte ju tydligen i bakom kulisserna sen, eller nere i spelartunneln, att de fortsatte gruffas med varandra. Så det var ju uppenbart att Brightons försvar mådde ju inte bra den här dagen. Men nej, oerhört starkt av Burnley. Jag är väldigt imponerad, men inte jätteförvånad ändå.
Man skulle ju, det skulle inte förvåna om man får göra analysen efter säsongen att Newcastles värvning av Chris Wood inte bara räddade Newcastles kontrakt utan kanske även Burnleys kontrakt. På att de tvingades göra den här klassvärvningen som det verkligen är. Det är ju ändå spelare som kopplades samman med klubbar som Arsenal och Tottenham och så vidare tidigare. Sen av olika skäl har det inte blivit någonting. Kopplades samman med Newcastle också, ska sägas. Men en spelare som alltså är tvåa efter Robert Lewandowski i antalet mål under den perioden som han var i Wolfsburg och Bundesliga. Det är en klassforward som de har plockat in. Och den säger ju väldigt mycket om statusen Premier League har, att en klubb som Burnley kan plocka den typen av spelare.
Som låg tvärsist när de värvade honom.
Men det är också att uppenbarligen så har Burnley ändå ändrat någonting i sitt tillvägagångssätt. Bara att de går för en sån spelare, bara att de också gick för en spelare som Mislav Orsic under det här fönstret, att de tittar ju på ett annat vis på transfermarknaden nu. I och med att de har också behövt göra det, för det har inte funkat på det sättet de har gjort tidigare. Men uppenbarligen har de fått resultat av det.
Ja, alltså funkat. De har inte värvat några spelare överhuvudtaget de senaste fönstren.
Det har ju funkat, att inte värva någon.
Ja, fast det har ju inte. De har ju ändå haft Jag har ju snackat om det här väldigt länge, att de har behövt värva spelare. Mm. Men jag tror att problemet har varit att Alan Pace som köpte klubben, vad var det, i januari förra året, att det har tagit ett tag för de amerikanska ägarna att komma in i det och förstå sig på Premier League och dess marknad. De har ju så högt flygande planer för Burnley att de lite grann, tror jag, har glömt bort alltså själva strukturen, alltså hur man bygger ett framgångsrikt lag och framförallt hur man hänger kvar i Premier League, eftersom att det är så himla värdefullt för klubbarna på grund av pengarna och sådär man får in på grund av det. Så jag tror att det är det också som har gjort att det har tagit lite tid. Jag tror att det, den största vinsten för dem i allt det här, det är att de lyckades hålla kvar Sean Dyche, för jag trodde ett tag att han skulle lämna förra sommaren självmant, just för att han kanske började känna att saker och ting började krackelera. Men han har blivit kvar, och det är väl tack och lov för Burnleys del.
Verkligen. Vi var inne på Norwich lite grann. De reste till Anfield och inledde målskyttet. Det här namnet som är så svårt att uttala. Jag vet inte, det är något med de där två olika skeljuden efter varandra som inte liksom fungerar i min mun.
Problemet är att jag blir så färgad av vad de engelska kommentatorerna säger, vilket ju är uruselt, för att det är ju väldigt ofta fel. Ja, Rashika, jag känner honom under det namnet, men det är ju antagligen inte rätt då.
Nej, det tror jag inte. Skitsamma.
Vi lär nog bli rättade allihopa efter det här.
Ja, det blir vi nog. blev en liten kalldusch för Liverpool, och det kändes som att de hade lite svårt. Det var också ett ganska roterat Liverpool, kanske lite underskattning från Klopp att plocka ut både Robertson och Trent och Thiago från ordinarie startelvan. För man tappade väldigt mycket passningsfötter på planen, märktes. Och de byterna som han gör när han plockar in framförallt Thiago i andra, det vände ju på matchen. Och till slut var det ju ganska en övertygande seger med 3-1 efter en konstspark av Mané, en assist av Alisson och ett riktigt vackert 3-1-målet av Luis Diaz.
Det var ju nästan som att Liverpools frontlinje då, efter att Norwich har gjort mål, att de kände att nej, nu får vi lägga in en högre växel.
Ja.
Lite det tänket. Och det är klart, det har varit lite mycket matcher för dem här. De gjorde ju ändå en stark insats borta mot Inter och fick med sig den segern. Så att man kan ju förstå att Klopp vill rotera och vila spelare så mycket som möjligt. Men jag är ju framförallt imponerad av Luis Diaz ändå. Jag tycker att han ändå har kommit in i det bra på väldigt kort tid, trots att han inte pratar engelska.
Ja.
Och det säger ju någonting om, vet vi, kommer att komma in på Chelsea kanske lite grann också. Men jag tänkte lite på det kring Romelu Lukaku, att han inte kommer in i Chelsea sätt att spela fotboll på riktigt, just för att han är en typ av anfallare och Chelsea spelar på ett helt annat sätt. Och det visste ju ledningen om, eller rekryteringssidan om, när de plockade in Lukaku, och ändå gjorde de det. Alltså Liverpool gör ju inte riktigt samma misstag. Visst, de värvade Minamino och han har väl inte blomstrat ut som de hade tänkt att han skulle göra. Men just det att de plockar in Jota som passar perfekt in, bara går rakt in i startelvan och gör skillnad. Diaz nu som liksom kan gå in och smälter in väldigt bra också i systemet. Det finns en viss skillnad i hur klubbar arbetar, och Liverpool prickar ju rätt ofta väldigt rätt också.
Mm.
Alltså Salas avslut. Alltså det kan se enkelt ut det där, men det är så fruktansvärt skickligt och kyligt och visar hur mycket självförtroende han har att bara alltså rulla den bollen bakom ryggen på en back. Så.
Han ser att backarna som står där, de täcker samma stolpe. Så
jag tycker det är så ruskigt snyggt.
Ja, första touchen när han plockar ner bollen på Alissons utspark där är ganska bra också. Vi ska säga att Jordan Henderson, efter att vi sågade honom förra veckan och sa att han kanske inte
helt okay,
kanske inte har en framtid som en självskriven del av den här startelvan, och det backar jag inte helt ifrån. Jag tror fortfarande att det är så vi kommer se Jordan Henderson i framtiden, eller typ från och med nu, men kom in mot Inter och var väl helt matchavgörande skulle jag säga. Ja. Enormt bra inhopp där och var väldigt, väldigt bra i den här matchen också. Framspelningen till Luis Diaz är ju magnifik.
Ja, men det är väl skönt att vi jinxar saker. Så
ja,
att...
ja, absolut. Ja. Vi får gärna jinxa Jordan Henderson, det har jag inget emot. Crystal Palace Chelsea, för att det där på tredje platsen lite hängandes i... ja, mitt emellan, det finns liksom ingen riktig risk för dem att missa topp 4, men de är också lite långt bakom för att på riktigt blanda sig i toppstriden. Chelsea som med nöd och näppe fick med sig 3 poäng från Crystal Palace här. Romelu Lukaku som vi nämnde, 7 bolltouch under den här matchen.
Ja, det säger en del. Och då ska man ju tillägga att den första bolltouchen, det var ju vid avsparken. Så egentligen är det ju 6 från öppet spel. Ja. Vilket ju är ännu värre.
Ja, det här var ju ingen... bedrövligt verkligen.
Ja, det är det. Och det är ju uppenbart att... Alltså hans, precis som jag sa innan, hans sätt att spela fotboll på kontra Tuchels sätt att spela fotboll på. Det går inte riktigt hand i hand. Alltså Lukaku... Jag förstår ju varför han gick så bra in i Antonio Contes Inter. Eftersom att han är exakt den typen av spelaren som är bra att ha, ja, men när man liksom spelar mer ett kontringsspel eller ett liksom mer rakare direktspel. Chelsea är ju snarare ett lag som vill hålla lite mer i bollen på motståndarnas planhalva. Och då hamnar han inte riktigt rätt. Och det känns inte heller som att lagkamraterna söker honom med passningar. Kanske för att de känner att, nej men att det inte är riktigt läge. Alltså Kai Havertz som är mer av en falsk nia har ju ett helt annat rörelsemönster och bidrar ju på ett helt annat sätt som jag tycker är mer effektivt sett till hur Chelsea spelar. Sen är ju frågan, ska man då anpassa Chelsea ut efter Romelu Lukaku eller ska Romelu Lukaku börja anpassa sig ut efter Chelsea sätt att spela fotboll på? Det är väl den stora frågan egentligen i allt det här. Så att ingen speciellt bra match överlag. Nu får Chelsea med sig de 3 poängen här och Ziyech är ju i väldigt bra form då får man ju säga.
Mm. Där är men, han som till slut får in bollen.
Det finns ju definitivt mer att begära.
Det, det börjar ju ändå bli lite läge tycker jag att ställa. Nu säger jag inte att han ska kickas såklart, men alltså det ställer vissa frågetecken kring Thomas Tuchel, vad han har gjort den här säsongen. För att det är ju uppenbart att, som du säger Frida, han har ju inte hittat rätt. Man borde kunna kräva, ja, men man borde kunna kräva mycket mer av det här Chelsea med det här materialet. Han borde ju få ut en bättre slutprodukt av det här.
Kan bara påtala också just backlinjen. Att den var ju lite speciell då, eller det var ju rätt många positioner i Chelsea som var lite speciella med tanke på att Christensen var högerback och Malang Sarr till vänster och sen Pulisic på mittfältet. Det fanns ju lite avbräck också att skylla på för Chelsea del. Alltså anledningen till att man inte kom in i det riktigt, men ja.
Visst. Everton nämnde vi, Southampton Everton 2-0 och det börjar osa katt runt Everton och det bara det att vi har ett Everton som nu faktiskt är indragna i den här bottenstriden och med på samma poäng som Newcastle, visserligen 4 poäng ner till Watford med en match mindre spelad, men det är ändå, de är ändå på en plats där ett lag som Everton bara helt enkelt inte ska vara, och hade vi, jag menar bara tanken på att Everton skulle åka ur Premier League, den är, jag vet inte, den är svår att ta in tycker jag.
Ja, alltså det konstigaste är ju att de var ju en skugga av laget som de var förra helgen när de besegrade Leeds på hemmaplan. De har ju ett bedrövligt bortafacit, så jag vet inte om det kanske sitter lite i huvudet på dem. Tycker ändå de inledde matchen ganska pikt, men sen tar ju Allan det här gula kortet efter dryga kvarten, och det har troligtvis ganska stor inverkan på den här matchen, för att det gör att Lampard bestämmer sig för att plocka av honom efter halvtid, eftersom att han var nog rädd att Allan skulle åka på ett rött kort, satte in André Gomes och det funkade inte riktigt. Så ja, det är i kombination med att en sån som Calvert-Lewin har ju lite grann underpresterat ändå sedan han kom tillbaka från skada. Man förstår ju att det kanske tar lite tid för honom att komma in i det, men han har inte hittat rätt riktigt än. Så det gör ju att man liksom bjuder in Southampton till att plocka de här tre poängen, och så släpper man in två mål där man hade kunnat göra det bättre. Men Shane Long, när gjorde han mål senast? Det minns man inte ens. Så att Everton har sig själv att skylla på många sätt i just den här matchen. Samtidigt som det då är imponerande att Southampton, de trummar på. De har ju ett fint facit. De har inte förlorat sen mötet med Wolves, va, tror jag, där de förlorade med 3-1. Men i övrigt så ja, ser ju de också starka ut.
Ja, det är ju verkligen läge att oroa sig för Everton faktiskt. Nu återigen, jag säger det flera gånger, men matchantalet lurar. Men samtidigt matchantalet säger också att Everton är i högsta grad indragna, med tanke på att vi har sagt att Burnley ska klara sig, vi har sagt att Newcastle ska klara sig.
Sagt.
Ja, men typ, ungefär. Det känslan är ju det.
Och då, alla har möjlighet att klara sig.
Så är det. Ja, men då måste vi få ut något lag också. Och då är frågan om, ja, Everton är ju i högsta grad med i den kampen i alla fall. Mm. Att undvika det.
Nästan mer orolig för Leeds egentligen. Men ja.
De finns det också väldigt stor anledning att oroa sig för, skulle jag säga.
Verkligen.
Ja, ja det är, och Bielsa var ju också uttryckligen orolig för Leeds. Han sa det själv, att det går inget bra just nu. Och det som kändes som ett ganska lite avslaget bottenkrig med tre lag som såg avskurna ut har ju utvecklats till någonting annat, och det är vi tacksamma för. Vi vill ju att det ska vara drama, verkligen. Mm. Vi får säga något då om Aston Villa Watford också, det sista matchen vi inte har pratat om. Aston Villa som har kommit av sig lite grann, den där initiala pushen de fick under Steven Gerrard, den har avtagit verkligen.
Mm, för det första måste jag säga att det var ju fascinerande att se. Nej, men absolut, alltså Aston Villa har ju inte alltså, de har ju ganska mycket press på sig nu, och Gerrard börjar väl också känna av den pressen lite grann, att nu måste man börja leverera, och det har inte hänt nu på ett tag. Jag tror väl dels att det är att lagen, alltså motståndarna, som i Hodgsons fall, alltså någon som är väldigt bra på att sätta ett försvar. Jag tror att det blir ganska enkelt ändå att försvara sig mot Aston Villa när de dels då plockar av Douglas Luiz som de gjorde, och sen så fokuserar väldigt mycket på Coutinho och levererar bollar till honom. Så att den balansen har Gerrard haft lite problem med. Alltså när han plockar av en defensiv mittfältare, just för balansen mellan mittfältet kontra anfallet korrekt. Och där är han inte riktigt än. Sen är det ju, ja, sen gör det ju skillnad när Watford kan använda sig av Sarr. Och man märker definitivt att Denis blir en mycket bättre spelare med honom på planen. Och Hodgson, han efterlyste ju fler mål förra helgen. Han sa ju, det var ju nästan det enda han sa, att ja, vi kan ju bara, man kan ju bara sätta ett försvar, sa han, men sen måste liksom, de offensiva spelarna måste leverera målen. Och fick han sitt mål här till slut. Så att det är ju, ja, väldigt, väldigt, väldigt viktig seger för Watfords del. Och så är man lite orolig ändå för Aston Villa som, ja, har kommit av sig lite grann.
Värt att lyfta Watfords vinterfönster där också, med just defensiven, alltså att plocka in Samir där på mitt låset, och Hassan Kamara som vänsterback. De har ju börjat lovande, tycker jag, och det tycker ändå syns att de har stabiliserat sig bakåt, även om det var ju en del torsk. Det är inte som att de gjorde några superresultat direkt heller innan den här väldigt viktiga segern, men bakåt ser det ju bättre ut i alla fall än vad det gjorde innan januarifönstret.
Mm. Han kan sätta ett försvar i alla fall, en god roll.
Det kan han.
Nu måste jag lämna, tyvärr.
Ja.
Men det var kul det här.
Men det var kul. Vi, Makoto, vi stannar kvar och svarar på lite frågor. Men vi kan ta en ifrån Stefan Koder Stefan på Twitter. Vad ska de andra storklubbarna ute i Europa göra för att komma ikapp Premier Leagues klubbar finansiellt?
Super League!
Ja, alltså det har ju varit deras lösning, eller deras svar på den frågan. Om vi frågar Peres och de andra drakarna där ute i Europa.
Ja, men det är väl, alltså, det är väl ganska enkelt så att om du ska konkurrera finansiellt och inte vara typ PSG, så är det ju en sån lösning du behöver, i och med att, ja, La Liga mår som de mår, Serie A mår som de mår. Och om man tittar de klubbar som man tänker ska kunna konkurrera med, alltså ekonomiskt, så är det ju Real Madrid. Förr i tiden Barcelona, innan de hade, ja, 10 år av vanskötsel ekonomiskt. Och ja, Bayern München såklart, Bayern München funkar ju alltid på ett eller annat sätt, så att de behöver vi nog inte oroa oss för. Men det är ju ganska tydligt, jag tror att det största orosmomentet här för de andra ligorna är väl hur mycket även de mindre klubbarna i Premier League springer iväg. Som jag nämnde tidigare, som att Burnley kan plocka Wout Weghorst från Wolfsburg. Att bottenklubbar i Premier League kan konkurrera om att värva spelare som liksom kan spela Champions League i La Liga eller Serie A. Och det är en ganska tydlig trend vi ser. Men ja, det kommer nog bara fortsätta så här, det tror jag. Och sen tror jag också att Super League är ju inte död. De planerna finns fortfarande. Sen huruvida man får med Premier League-klubbarna på det här tåget ännu ett varv, det ska ju låtas vara osagt, men jag tror nog att de tankarna har ju inte försvunnit bort bara för att vi avvärjade den liksom första stormen.
Mm. Niklas Hermansson skriver, är det dags för Arteta att släppa lös Fab Four mot Wolves, eller blir det som alltid lacka på topp och att Martinelli petar Smith Rowe trots målet senast mot Brentford? Jag tror kanske inte just Wolves i den här formen som de har är rätt läge att tänka så offensivt för Arteta, även om det är ju kittlar att ha alla sina liksom, bästa offensiva spelare på planen samtidigt.
Alltså om man ska använda ett klassiskt svenskt förbundskaptens uttryck, så har vi ju en slutelva vi ska tänka på också.
Ja,
och där tror jag också att ändå med tanke på att Lacazette bidrar på det sättet han gör, så ser jag ingen anledning till att byta ut honom mot Martinelli i det här läget. Då är ju snarare Martinelli en spelare du kan kasta in när du vill få en förändring i spelet. Nu tycker jag Smith Rowe och Ödegård har börjat hitta varandra mycket bättre på senare tid, och att de verkligen har hittat någon form av symbios. Så att jag ser Martinelli snarare som en super sub i en sån match kanske, när man ska byta ut Lacazette, för jag ser ingen anledning att byta ut Lacazette just då.
Nej, verkligen inte. Topp 5, vi fick från Marcus Nordberg, vi tar den här på uppstuds. Topp 5 vänsterfötter i Premier League. Jag undrar om han vill ha in Kulusevski där.
Inte riktigt än va?
Jag tror inte det. Ska vi se, vad har vi för bra vänsterfötter? Mohamed Salah har en helt okej vänsterfot.
Det får man säga. Gud, alltså, nu ska jag erkänna en otrolig svaghet jag har som allmän liksom fotbollsexpert och fotbollstittare.
Mm-hmm.
Jag är usel på att komma ihåg om folk är vänster- eller högerfotade, om det inte är så här liksom helt uppenbart, alla liksom David Beckham.
Nej, det är faktiskt lite svårt. Ja, men alltså, många är ju så pass
dubbelfotade,
tvåfotade då.
Ja. Att man sitter ju still på den fronten, men det är många som har fruktansvärt bra fötter i allmänhet.
Ja, men vi har väl, vi får komma på några till. Bernardo Silva,
ja, utan tvekan.
Ska in där.
Andy Robertson är faktiskt en liten shout, tycker jag.
Andy Robertson, han har enormt många assist. Hakim Ziyech.
Absolut.
Han har en väldigt fin vänsterfot. Phil Foden har en väldigt fin vänsterfot.
Utan tvekan.
Ja, där har vi 5 kanske då.
Ja, men alltså det finns ju väldigt många bra vänsterfötter i ligan. Det råder ju ingen tvekan om.
Nej, det gör det ju verkligen. Har vi mer? Det var svårt. Det var svårt att komma på vänsterfötter på uppstuds.
Marcos Alonso förr, men den är inte lika bra nu för tiden, skulle jag säga.
Nej. Han har ju bra vänsterfot om han får komma med fart och dundra på med en full vrist.
Men det är ju en aspekt av en vänsterfot också. Så att...
Ja, absolut.
Sen är det ju inte någon så här liksom curla inläggfot. Så att det finns ju olika användningsområden för en vänsterfot på så vis.
Ja. Så är det uppenbarligen. Vi tar den från Otterbrand. Hur verkar Luis Diaz passa in i Liverpools spel nu när han spelat någon match? Och vi nämnde ju att han pratar alltså inte ett enda ord engelska, men har klivit rätt in i det här laget. Det ser ut som han har spelat hur länge som helst för Liverpool. Till och med Klopp var ju förundrad över hur snabbt han har kommit in. Och det måste tyda på en fantastisk spelintelligens hos Luis Diaz, att han läser av vart ytorna finns, att han har de instruktionerna. Sen ska vi säga att Pep Linders, som är Klopps högra hand och den som ligger bakom mycket av det liksom, taktiska upplägget och förberedelserna för matcherna, pratar ju flytande portugisiska.
Ja,
och,
det...
och helt okej spanska. Så att där finns ju någon som man kan liksom bolla med och någon som kan ge instruktioner. Men att det ska gått så här snabbt.
Ja, fast det här med att man inte kan ett ord engelska tror jag är liksom en aspekt som överskattas lite. Det är inte svårt att gå in i ett lag med spanskan bara rakt av, tror jag. Inte med Nej, tanke på de internationella heller. Trupper vi har idag.
James Milner finns ju där och kan ja, jag visste att du skulle James Milner, vi glömde ju nämna det. Han gjorde alltså sin 800:e match när han kom
det
in.
Det är mycket.
Han har spelat, det är alltså, han snittar 40 matcher per säsong över 20 säsonger som han har spelat fotboll. Det är fan helt otroligt.
Oh.
800 matcher som professionell fotbollsspelare är bara hatten av. Vilken, ja, vilken fantastisk idrottsman, får man verkligen säga. Men Luis Diaz ser ju så här långt. Nu är det så ett ganska litet underlag, men ser ju fantastiskt ut. Och löpningen, avslutet, fram till 3-1 mot Norwich, det var ju klass rakt igen.
Men där förstod man ju att de har värvat en perfekt, alltså offensiv. Typ han kommer ju bara växa, tror jag. Och jag ser ju en helt annan höjd hos honom än vad jag ser hos till exempel Diogo Jota. Nu är det ju kanske lite så där att börja ifrågasätta en spelare som ligger tvåa i skytteligan. Men personligen...
Men det kan komma olika roller.
Ja, så är det ju också. Men jag ser ju en annan höjd hos Luis Diaz överhuvudtaget. Alltså längre fram. Jag tror Jota har sin höjd på något sätt. Jag tror jag ser inte... att han ska bara kunna gå in och rakt av ersätta Salah Mané på sikt. Han gör det absolut över ett afrikanskt mästerskap och gör det alldeles strålande. Men jag ser inte honom göra det liksom rakt av över en hel säsong. Där kan jag däremot se Luis Diaz ha en sån utväxling framöver. Om nu Salah eller Mané skulle skiftas bort här inom nära framtid. Så nej, det är en supervärvning av Liverpool.
Ja, jag tror en av Salah och Mané försvinner i sommar. Tyvärr, det har jag ju sagt länge, det har jag sagt hela säsongen, men jag tror att det händer nu faktiskt. Hörru du Makoto, vi har redan tackat av Frida, vi är tillbaka med Sillpodden igen i slutet på veckan. Då kommer vi liksom verkligen ta av honom alla bojer och släppa honom lös i Sillpoddens hela härlighet.
Ska vi prata John Guidetti imorgon?
Vi kommer att prata John Guidetti, vi kommer nog prata lite Viljot Svedberg, vi kommer nog prata allt möjligt i den Sillpodden som vi spelar in på fredag, tror jag. Men fram tills dess så säger vi på återhörande och Sportbladets Premier League-podd såklart tillbaka om en vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.